tida den går fort. Så här har blivit, här är otroligt många unga folk. I många församlingar som jag reser idag så är det gott vuxna folk och äldre folk. Och då är det väldigt fint att det här är menigheter och församlingar som är ganska unga också. Det är bra. Jag må bara ta det till dere, hele gjengen. Jeg trenger alltid et løft. Ja. Så var det fint vi kunne være både meg og kona mi. Vi reiser jo mest på Sørlandet da, og har møter der nede. Og, ja. Og da synger vi og vidner og taler litt. Og det er godt å være med. Det er veldig godt å kjenne og være med i Guds rike og vittne om han, vittne om Jesus, fortelle andre om han og være med. Vi kjenner til at vi blir velsignet av det. Det er noe som på en måte forunderlig, en glede med det å være i dette. Så vi kjenner på at Gud, han har kalt oss til dette her og være med. Og da er det godt å gå, for vi vet at han går med. Så det gjør sikkert dere også. Det er sikkert mange som kan sitte her og si, ja, det har vi også erfart. Og da har vi nå et fellesskap. Ja vel, jeg skal dele noe med dere fra 2. Samuels bok i Bibelen. 2. Samuels bok. Der vil jeg lese noen vers. Noe som jeg gleder meg veldig masse i flere år, denne her teksten her. Det er grunnen fint å tenke på det når du har lest litt i Bibelen, ikke sant? Og så at den har gitt en meiersmak. Du kjenner det at det her har vært før. Ja, betyr det noe for deg i dag, det som du leser her? Ja. Og så kan jeg på en måte med et smil om munnen, den beretningen er god for meg, altså, det som jeg leser der. Så det viser jo det at den bibelordet har jo gitt meg noe, både til glede og hjelp til forståelse av Guds plan for hele evigheten. Så det er ufattelig fint. Sånn er det med Guds ord. Der står en plass i salme, er det 130 eller 100? Nei, det er salme 119. Der står det at når dine ord åpner seg, da gir de lys, og de gir den enfoldige forstand, står det. Så når Gud begynner å åpne Bibelen opp for oss, vi må jo selvfølgelig da være litt i Bibelen og lese den sånn jevnlig, og så begynner det der å skje et verk. Det er en vi ikke kan se som er både i oss og nær oss når vi åpner Bibelen, og det er den hellige ånd. Og så vil Gud altså åpne skriftene for oss. Han vil åpne. Når dine ord åpner seg, da gir de lys. De gir den enfoldige forstand. Så det kan alle som åpner sin Bibel og begynner å lese i den få erfare noe av. Men nå skal vi hoppe rett inn i en tekst her. Og vi begynner fra vers 1 i 2. Samuels bok, det 9. kapittel. Leser der i Jesu navn. 2. Samuels bok, kapittel 9. David sa: er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonatans skyld? Nå var der i Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen sa til ham: er du Siba? Han svarte: ja, din tjener heter så. Da sa kongen: er det ikke ennå noen igjen av Sauls hus, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet imot ham? Siba svarte kongen: det er ennå en sønn av Jonatan, en som er lam i begge føttene. Kongen spurte ham: hvor er han? Siba svarte kongen: han er i huset hos Makir, sønn av Amiel, i Lodebar. Så sendte kong David bud og hentet ham fra Makirs, Amiels sønns hus i Lodebar. Og da Mefiboset, sønn av Jonatan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden, og David sa: Mefiboset. Han svarte: Här är din tjänar. David sa till honom: Vär icke rädd. Jag vill göra väl mot dig för din far Jonatans skyld och ge dig tillbaka hela den jordegendomen Saul, din far, ejde. Du skall alltid äta vid mitt bord. Då kastet han sig ned och sa: Vad är din tjänare att du lade ditt öje falle på en död hund som mig? Jag måste säga det, när jag läst denna texten här, det har grepet mig, för jag har gjort mig lite känt med omständigheterna runt denna texten, och det må jag säga har berikat mig kraftigt. För det första så syns jag kapitlet här, det blir ofattligt fint. Det är David som nu är konge i Israel. Han sitter på sin tron i Jerusalem. Och så ställer han ett spörsmål. Inte sån utav intet, men ifrån djup av sitt hjärta så ställer David ett spörsmål. Och spörsmålet lyder alltså: Är där ännu någon igen av Sauls hus som jag kan göra väl emot han för Jonatans skyld, säger han. Alltså David, han var inställd ifrån sitt hjärta: Jag vill så gärna göra gott emot en bestämd familje. Vems familje vill du göra gott emot, David? Jo, Sauls hus, Sauls familje. Jag önskar så att göra väl emot hela den familjen. Finns där någon igen av dig? Och jag vill göra väl emot den familjen för Jonatans skyld, säger han. Dere känner historien säkert om David när han kom till sina bröder. Bröderna, de var i hären i Israels här. Och så hade de en ärkefiende i Israel. Det var filisterfolket, filistrarna. Och vi vet att filistrarna, de hade denna svära kämpas i Goliat, som var en 3 meters höj, inte giraff, men han var svär av dimensioner, alltså den man där. Och han var fryktingytande att se på. Det var, folk blev rädd när de såg den mannen. Och han hade dig som sitt S i kortstocken, trumfkortet. Är det någon som vågar ställa upp mot han, då har de tagit en utfordrens avgörelse i sitt liv. Och vi vet att när Israels här och filister här, de stod på hver sin sida av ett dalföre, och hver dag i 40 dagar så gick den ett kämpa ifrån filister här, Goliat. Han gick mittvejs fram i dalföre och så ropte han brölt över till Israels här. Visst det var någon där kunde sända ut ifrån Israels här, så kunde vi avgöra slaget, vi två. Och hvis han vinner över mig, så ska filisterna lägga sig in under Israel. Hvis filisterna vann, så skulle Israel lägga sig in under filisterna. Och en dag så kom David. Han var en ungdom på 17, väl, eller något där omkring. Han kom och besökte bröderna som var i hären, och de var på Israels härs sida. Och när han kom så fick han höra denna Goliat kämpa som brölte. Och vi vet att det har vaknat upp något i Davids hjärta. Han tänkte: Jag vill gå emot denna kämpa här. Och det gjorde han. För att göra en lång historia kort, så vant han en stor seger. Han fällde Goliat. Han valde sig ut 5 glatta stenar i bäcken. Den ena av dessa glatta stenarna lägger han i slynga sig. Och så fick han slynga till och gå. Och så träffade han filisten i panna och fällde kämpa. Och så skilte han hod ifrån kroppen. Så lyfte han upp hodet och visade det till israelitarna. Och det fyllde dig med ett mot. De blev fyllt av ett mot när de så att det vår fiende är slagen. Vi har vunnit sejern vår. Och så jagte de filisterna på flukt. Hade de gjort något? Nej, de stod rädda och lamslåtte egentligen så länge filistern Goliat var i livet. Men nu gjorde de sig till ett med sejern, som en man utkämpa där ute. Och det är ett vidunderligt bild det som är förgår där ute. Och det är det som sker här, vet du vad det är? Det är att det är han som är Israels konge på den tid, kung Saul, han begynner verkligen att få lite problemer. För du känner det att när sejersbudskapet börjar gå runt i Israel, så står det till och med det att alla kvinnorna i Israels byar, de löp ut i gatorna och sang och så dansade de. Och så sang de att Saul har slått sina tusener, men David sina 10 000. Och det var ganska stor forskel mellan tusener och 10 000. Då fick liksom David all populariteten istället för Saul. Och detta ordet, det likte Saul mycket dåligt, står det. Och så begynte han att missunna den populariteten som David, denna ungdomen, fick. Men vi vet vad som hade skett förut med Saul. Han hade förkastat Herrens ord. Och därför hade Gud förkastat Saul som konge. Gud hade valt ut en ny konge. Och det skulle faktiskt bli denna herre rödhåra ungdomen som hette David. En vän av mig, han är en gutt som är i rödhåret. Det var i Israel och alla judarna, de såg på, David, sa jag. Ja. För David, han var rödhåra. Ja. Så det var väldigt populärt i Israel. Det som skedde efter detta var att kung Saul la David för hat. Och han kunde inte närma sig han. Vi vet att det spydde till Saul. Det siktes in mot David 2 gånger. Och så ville Saul spidda han för att eliminera detta problemet för han då. Men Gud, han värnar om sin älskade David. Mannen är till Guds hjärta. Så David skulle bli konge. Men ifrån den första dagen när Goliat blev slått, så förde det till stora problem för David. På grund av att han blev missunt. Ja, är det någon som varit bort i det och missunna andra? Ja? Vi känner väl till det, någon är en värld, någonting. Men när missunnelsen får växa vilt och fritt, då är det fara på färde. Det skedde i Sauls liv. Han såg det att makten var i färd med att glippa för Saul. Då var det snart ute med hans kongerumme. Men David, han blev jagad faktiskt ifrån den dagen. Ja, det står i Bibeln, han blev jagad som en rapphöne ute i öknen. Han måste hålla sig skjult i fjällgrottar och i hålar ute i ödemarken. Bara för att berga sig för Saul. För Saul var ute efter han överallt. Och all den påkänning av fysisk och psykisk smärta som David fick, det fick han stort sett ifrån Saul och hans hus och hans gäng. Men det var en som var anleis i den familjen. Det var Saul sin egen son, Jonatan. Jonatan, han var Sauls son. Och när David vant över Goliat, så kom Jonatan in där David pratade med kung Saul. Och så hörte han när David fortalte sejersbudskapet till Saul, och så han fällde denne kämpa ut på ödemarken. Och så står det att Jonatan sitt hjärte, det blev knyttet upp emot Davids hjärte när han hörte detta sejersbudskapet. Och ifrån den dagen av så uppstod där ett vänskap mellan 2 ungdomar som skulle bli livs ha en enorm betydning för David, ja, och för Jonatan också. Det står att David, efter kvart som tia gick, så bergade Jonatan David ifrån Saul många gånger. När han visste att Saul med sina folk kom på det och det stedet, så säger Jonatan ifrån. Så avslöjade han Saul sin plan, och så kunde David slippa undan och berga livet. Så Jonatan, han var med och bergade David gång på gång. Ja, han hade han kär som sitt eget liv, står det i Guds ord. Så det var ett mycket gott vänskap mellan disse 2. Och vi vet ju att det blev aldrig lätt för David när det gällde Saul och hans hus. Och jag har tänkt som så. David kunde ju bara ta ett liv av Saul. Han hade ju chans till det. Det var en gång David hade gömt sig in i en grotte, en fjällgrotte med sin här. Det var sådana grottor inne i fjällarna. Det var bekmörkt. Och så var Saul på jakt efter han, men han kunde inte finna han. Men så måtte Saul på do på toalettet. Och då gick han alltså in i denna håla. Och så tänkte David, nå är han övergitt i min hand. Nå kan jag ta han. Nå kan jag hävna mig. Men så tänkte han, nej, jag må inte lägga hand på Herrens salvade. Så skar han bara av en flik av kappa hans, som han skulle ha som ett bevis på att han hade varit i närheten av honom och hade möjlighet till att ta Saul av dag. Så gick Saul ut igen, och så kom David ut med hela sin här. Så ropte till han, jag hade haft möjlighet till att ta det nu, men jag kunde inte lägga hand på Herrens salvade. Men nog om detta. Jag vill bara ge det som en liten bakgrund. Nu har åren gått. Kung Saul och Jonatan, hans son, de falt i ett senare slag med filisterna på Gilboafjäll. Och David, han blev kungens, liksom Gud hade förutsatt, sagt och profeterat. Och David, han är kommen på tronen. Och så tänker han nå tillbaka på farna tider, det som en gång hade varit. Och det är då han spör, är där ännu någon igen av Sauls hus som jag kan göra väl emot för Jonatans skull? Dessa ordarna, de ger mig till att tänka på min Gud, min frälsare, han som jag har satt mitt hopp till, han som jag har satt min lit till, han som ska bärga mig in i sitt himmelska rike, han ska frälsa mig in i det snart. Det är han som är på samma måten slik som David. Gud också, han tänker som så, är där ännu någon igen av denna fiende släkta? Är du klar över att människosläkta i sin stilling inför Gud är egentligen fientlig inställd emot Gud? Låt oss läsa i Kolosserbrevet första kapitel och 21 vers. Där står det, Kolosserbrevet 1:21. Där är det Paulus som skriver, och han lägger detta öppet framför menigheten där. Och så står det: också dere som för var främmande och fiender av sinnelag i deras onda gärningar, har Gud nå forlikt med sig selve, hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke la dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag. Det var vårt utgangspunkt i møte med Gud. Och det var Saul sitt utgångspunkt i förhåll till David. Men hvordan kan David vara så inställd på att ge sin fiendske motpart en sån härlig tanke? Är det ännu någon igen av Sauls hus som jag kan göra väl emot? Jag önskar så göra gott emot dessa fiendarna mina, de som bara vill ta liv av mig. Vad är det slags sinnelag som har utlöst detta? Jo, det var en som var i den släkta som David identifierade sig med och kände att på bakgrund av han och den person han var, så ville nog göra väl emot hela denna fiendska släkt. Och i detta ligger Guds evangelium, och jag måste säga det är härligt. Gud, han är inställd mot vår världen idag, för så har Gud älskat världen att han gav sin son den envåne, för att världen som tror på ham icke skall förtapas men ha evigt liv. Gud spör ner till Bergenby, till Norges land, till denna vår jord som i utgångspunktet är fientligt inställd emot han, och så säger han, är det ännu någon igen av dessa jordboarna slik att jag kan göra väl emot dig för Jesus skyld? Gud hade också en representant här nere en gång, och det var hans egen kära son. Men han fick del i det som vi har, nämligen kött och blod. Jesus var i Guds himmel, hemma hos han, i härligheten. men ett legeme dannet Gud för han. Och så iklätte Jesus sig ett legeme, en kropp som säger du hade, och så blev han oss lik. Och så fant Gud en i denna släkta. Och på bakgrund av det Gud fant i Jesus, så vill nog Gud göra väl emot alla för Jesus skyld. Du är älskad som sitter här. Du är älskad för Jesus skyld. Du är intressant för Gud. För Jesus skyld. För Jesus skyld. Åh, Gud älskar världen. Han gav sin son. Det måtte bli hans igen. Och han köpte oss tillbaka till Gud på ett kors. Där betalte Jesus blodprisen för att få detta igenom. Och sen gick det för David då. Fant han någon i Sauls familj som ännu var i livet, så blir det alltså kallt in en tjänare, en tjänare från Sauls hus som heter Siba. Ja, du Siba, kan du göra rede för om det ännu finns igen någon av Sauls i släkt, eller är de utrydda allesammen vid filisterans sitt slag? Så kunde han berätta David, där är ännu en som jag känner. Det är en man. Han befinner sig, han är Jonatans son. Där är ännu en son av Jonatan, en som är lam i bägge fötterna. Och han heter Mefiboset. Och Mefiboset, han befann sig i Makirs, Amiels söns hus. Ja, det var någon med vanskelig namn. Men så hette det sted där han befann sig, Lodebar. Och det går an att finna ut vad alla namn i Bibeln betyder. Vet du vad Lodebar betyder? Det betyder hungersnödens land. Eller avbette, eller avsvidde betmarker kan det betyda. Där befann han sig. Och jag syns det är så betegnande att läsa Guds ord. För det var i en sån situation vi egentligen befann oss, vi som är människor i denna vår värld också. Det är bara många, de ser inte sin förtappte situation. Därför ropar inte de till Gud om frälse heller. Jag skulle nästan önska att alla fick ett möte som Peter fick det på vannet då han begynte att synka. Vad gjorde han då? Ja, han var helt likgyldig och avslappad och insåg inte hur galt det var. Så han lot sig synka. Nej, han ropte, Herre fräls, för jag går under. Det var den visse död som väntade där. Skulle så önska att det blev avslört för Norges befolkning, att vi så frälsesbehovet ibland oss. Vi befinner oss nämligen på avsvidde betemarker. Där betemarkerna kan inte ge oss något. Det är avsvidd. Hungersnödens land, där är inte något hände där. Det är inte någon som kan tillfredsställa ett människa i hungersnödens land. Det var där han befann sig, denne Mefiboset, denne son av Jonatan, som hörte till denne fiende släkta till David. Och när han fick höra det, David i palass och Jerusalem, var är han? Var är han? Jo, så blev det fortalt, han befinner sig där. Då sände David bud ut. Han hade folk runt sig, tjänare. Så sände han dig avsted emot byen eller landsbyen Lodebar. Nå ska denne mannen in till mig. Vet du vad jag har filosoferat, jag har tänkt? Jag ser när vaktmannskapet, kongens män, kommer till byen Lodebar, eller stede. Och de finner sig, spör sig fram till Makir, sitt hus. Och de bankar på dörren där, och de blir latt upp. Och så presenterar de sig. Vi är utsända ifrån Jerusalem. Det är kung David som har sänt oss. Vi har ett bud ifrån kungen. Finns det en man här som är lam i bägge sina fötter? Hans namn ska vara Mefiboset. Vi har ordre ifrån kungen om att bringa han upp till palatset i Jerusalem. Och där kom denne mannen fram. Han ante ingenting om att detta kom till att ske. Men nå var dagen kommen. Och så blir alltså denne lamme mannen Mefiboset, han blev brakt med kungens män tillbaka till Jerusalem. Och väl inne på slottet så går han in i salen, eller blir ledad in i salen. Och så står det att David eller da Mefiboset, sønn av Jonathan Sauls sønn, kom inn til David. Han kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Og da har jeg tenkt, hva var denne mannen fylt av? Da tenker jeg, Mefiboset, han var fylt av frykt. Han var fylt av redsel. Det er jo kong David. Jeg er ikke i tvil om hvorfor jeg er her. Nå er hevnens time kommet i Davids hjerte. Nå skal han ta knekken på meg. Mi slekt, kunne Mefiboset si, min fars hus, de har påført David så masse elendighet opp igjennom, så nå skal alle de som er i den slekt få bøte for det som er skjedd. Men i stedet for å få igjen med knyttneven, så sier David, Mefiboset, og han svarte, her er din tjener. David sa til ham, vær ikke redd, for jeg vil gjøre vel imot deg, for din far Jonatans skyld, og jeg vil gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul din far eide, og du skal alltid ete ved mitt bord. Da ser jeg for meg, det var noe totalt annerledes enn det Mefiboset hadde forutsetninger for å tenke seg skulle skje. Nå fikk han virkelig noe helt annet enn det som han hadde tenkt. Og vet du hva? Sånn er det med Gud i himmelen. Han er en overraskende Gud. Han tenker ikke i de tankebaner vi mennesker tenker. Har han bestemt seg for en ting, så gjennomfører han det. Og vi er vant med å gjøre oss fortjent til godhet, og gjøre oss fortjent til kjærlighet og det som godt er. Men Gud, han gir nåde. Og hadde det ikke vært for at Gud gir nåde, så hadde jeg vært fortapt enda i dag. Men nå har Gud gitt sin nåde. Han kom hit ned for å ta hånd om meg, for å ta hånd om oss, den enkelte som kommer her. Er det herlig? Det er derfor det er godt å si, det er godt å være frelst. For du vet at du er blitt frelst. Det har du ifra denne boka her. Så skaper det takknemlighet i hjertet ditt. Tenk, jeg er blant deg som har hørt evangeliet, og da jeg hørte troens budskap, og det fikk feste seg her inne, så ble jeg frelst. Du tok imot dette budskapet. Du ga det rom og sa ja, Herre. Ja, Jesus. Og Gud, han fikk skape et nytt liv, også for ditt vedkommende. Og du, da er det godt å være frelst. Jeg har fantasert litt mer om Mefiboset. Når han nå kommer opp til David og fått disse nådefulle bemerkningene, han skulle få tilbake jordeiendommen, og han skulle alltid ete ved kongens bord. Verden, jeg kommer fra hungersnødens land, kunne jeg si, og det finnes ikke en matbit. Vi må livnære oss på småtteriet. Men nå får jeg bare høre at du skal alltid ete. Han måtte bare sette i gang liksom og ete, for han skulle jo alltid ete. Han skulle ikke gjøre noe annet liksom. Han skulle alltid ete ved mitt bord. Så det fikk han i fanget, han som var redd. Men han fikk høre, vær ikke redd, jeg vil gjøre vel imot deg. Og jeg tenkte som så, nå måtte jo denne mannen flytte, for han skulle bo i Jerusalem. Han bodde i Jerusalem fra nå av. Han bodde jo nede i Lo Debar, i hungersnødens land. Og du vet, når vi flytter, så må vi melde sånn adresseforandring. Jeg ser kanskje for meg at det hadde vært i våre dager dette hadde skjedd, så hadde Mefiboset, han hadde gått inn på posten, vet du, og så måtte han si ifra der at jeg skal flytte. Skal du flytte, Mefiboset? Ja, jeg har forandret adresse nå. Skal ikke du bo her i Lo Debar lenger? Nei, jeg skal høyere opp. Skal du høyere opp? Ja, jeg skal til topps. Ja, hva mener du med det? Du, jeg skal faktisk flytte til Jerusalem. Skal du til Jerusalem? Ja vel. Du vet hvem som er konge nå, Mefiboset. Ja, jeg vet det meget godt. Ja, det er jo David, og du kjenner til historien mellom de slekt og David, ikke sant? Du tør å nærme deg han. Ja, jeg gjør det. Ja, og adresse skal jeg sette på omadresseringen her. Slottsgata nummer 1. Nei, nå tøyser du.
du skal ikke inn til David, inn til slottet.
Jo, jeg skal. Ja, da, nå synes du er freidig. Og henne har du frimodigheten din ifra? Og henne har du denne freidigheten ifra? Nei, den har ikke oppstått i mitt eget hjerte. Jeg har ikke overhovedet tenkt disse tingene i det hele tatt. Men det er en annen som har tenkt disse tingene her. Og det er David selv. Han har faktisk bestemt seg for at jeg skal bo der inne hos han. Jeg skal alltid ete hans bord også. Og slippe hungersnøden her i Lodebar. Nå reiser jeg. Jeg flytter for siste gang. Nå skal jeg opp dit opp. Helt i topps. Vet du hva som har gjort meg godt, kjære bror og søster? Der står i Hebreabrevet: brødre, så har vi da frimodighet i Jesu blod til å gå like inn i helligdommen. Det kunne han også ha. Hanses frimodighet var ikke fordi han hadde oppgiret seg til å være frimodig liksom for sine omgivelser, men frimodigheten kom ovenifra og inn i hans hjerte. Han bare ga seg på Davids ord, som David hadde bestemt for Mefiboset. Og det er så herlig når et menneske gir seg over for Herrens ord. Og når du ser i Guds ord at vi har frimodighet, det er noe som er blitt gitt oss det. Det er ikke noe du trenger om å leve 30 år i helliggjørelse for å oppnå. Du har det. Så har vi da, brødre, i Jesu blod, frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Sånn var det for Mefiboset. Og han åt. Og jeg tenkte på det også når han satte seg til bord. Han skulle jo spise i matsalen sammen med David sine egne sønner, denne karen her. Og la oss si at David, han har vært veldig trøyt en dag, og så kommer han inn i matsalen, og så gnider han seg i øynene, og så ser han sønnerne sine som ligger lina opp der også. Men så er det en, og all verden er det han gjør her. Og så ser han noe i den mannen. Så ser han at han ligner på sin far, Jonatan. Og så oppstår det samme i Davids hjerte enda en gang. Jonatan. Det var han som frelste meg ifra Saul. Det var han som tilfredsstilte mitt hjerte når jeg var i vanskeligheter. Jeg ser det i han. Han så hans far i han. Og vet du hva jeg har tenkt? Der er noe av Gud som er kommet inn i våres liv. Vi er i Kristus, og Kristus han er i oss. Når Gud ser meg, så ser han meg i Kristus, gjør han vel? Når Adam og Eva, vet du, hadde syndet, så kledde de seg opp med fikenbladene, men det visna jo fort, vet du. Og det hadde ikke vært noe stas å gå rundt i det for lenge. Men når Gud kledde disse to, så slakta han et lam, så kledde han deg i skinn. Og du vet, når Gud da så deg, da var han tilfreds. Da så han deg i noe som han selv hadde skapt for disse to. Og det er sånn han ser oss også. Derfor har vi frimodighet til å være i hans nærhet. Enda vi i utgangspunktet hadde gjort opprør imot han. Sånn er det for oss også. Du så godt det å være frelst. Jeg tror ikke jeg skal si mer. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for ditt ord. Takker deg for at ditt ord skaper trygghet, glede. Ja, det danner hjertestikk til vekkelse i våres egne liv. Å, Herre, jeg ber virkelig om at vi ser behovet av at vi er frelst. At vi kan ifra vårt hjerte uttrykke: Jesus, jeg trenger deg. Jeg trenger din nåde. Jeg trenger din gjennomstungne hånd lagt over mitt liv. Og det ber jeg deg om, Herre. Takk for den forandring som du lot Mefiboset oppleve. Og han som ble sittende ved ditt bord, han kunne ikke ha frimodighet til å tenke tanken en gang i sitt liv der han bodde i Lodebar. Men når du fikk hente han inn til deg, Herre, så ble det så annerledes. Og det er sånn med oss også. Vi er kommet inn i din nærhet, Herre. Og du avslør det mer for oss, Herre. At vi ser lys i ditt lys, så vi kan få vandre i dette lyset. Du som gir oss råd med ditt øye. Og skal du gi oss råd med ditt øye, må vi være ganske nærme ditt øye. For folk, de kan ikke se mitt øye på en kilometers avstand.
men på någon ganska få meters avstånd så kan de se mitt öje. Så är det med oss också. Ska du få gett oss råd med ditt öje, så må vi få se ditt öje. La oss få se din väg med oss, den enkelte Herre Jesus. Och låt oss bli någon robot som är programmerad till ting. Nej, för du vill ha vilje hjärtar här som på måte responderar på budskapet. Och Jesus, du skapar det du vill skapa i oss, den enkelte Herre. Tack för ditt verk. Tack för att du har frälst många här uppe i Bergen, upp genom tiderna. Tack för att evangeliet är den samma kraft idag som den alltid har haft, Herre. Och det ger oss frimodighet till att dela ord med varandra. Och du uppbygger oss, Herre, på vår höjhelige tro. Och du ger oss det vi tränger till, Herre. Och du välsigne kvällen för oss allesammen. La dig små också, dig unga här. La dig få känna att du, Herre, tar tag i dig. Och har en egen väg, Jesus, med dig allesammen. Så la dig uforbeholdent över levera sig i dina händer. Som Mefiboset gjorde. Han kunde gänta det du, kong David, sa. Jag ska visst alltid äta vid hans bord. Jag ska alltid näras därifrån. Jag ska bo i Jerusalem. Det blev hans sted. Han kom på din sida, Gud. Sån ser det, Jesus. Och det är gott att vara din, Herre. I Jesu namn. Amen.